Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig. Dör och för mig, o, vilken kärlek underbar sann, aldrig har någon älskat som han. Lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli. Tag mig, o Herre, upp till ditt barn. Lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek,
Man kan ju tycka att det nästan inte behövs någon predikan nu, eller hur? Nu har vi ju fått hela passionshistorien berättad för oss. Och det som är det centrala idag på långfredagen. Men jag vill dela några tankar och ord. Och hoppas att det är från Gud. Vi ber om det. Herre, tack för att vi får vara här i Guds hus på långfredagen. Att vi får minnas det som du har gjort. Det som vi alla bär på. Att du tog korset för vår skull, för världens skull. Och stiftade fred med Gud. Herre, nu ber vi att du talar genom predikan så att vi alla får höra din röst, Herre. I Jesu namn, amen. Kan man anmäla Gud till Amnesty? Det var en fråga som stod för några år sedan i Stockholm City. Ni vet, den här gratistidningen som delas ut i Stockholm. Det var en krönikör som skrev där efter att ha sett den här uppmärksammade filmen om Mel Gibson, ni vet, Passion of the Christ, den han liksom målar upp passionshistorien och Jesu lidande på korset. Och då skriver den här krönikören efter att ha sett den filmen: kan man anmäla Gud till Amnesty? Ni vet, Amnesty International, där man anmäler och som jobbar med brott mot mänskliga rättigheter, mot förtryck i länder. Ja, men är inte det konsekvensen av när vi tittar på vad långfredagen och påskens budskap är? Det är ju så våldsamt. Det är ju så grymt, så omänskligt. Och problemet med Jesu fasansfulla död på korset är för den här krönikören. För det första, det var ett beställningsjobb från hans egen pappa. Det var det första. Och det andra, att det skulle vara för oss och för våran skull som Jesus dog och för vår synd som han led. Och så skriver han så här i Stockholm City: jag vill inte bli inblandad i någon kollektiv skuld. Jag må kanske inte vara Guds frommaste lamm, men mina synder har varit långt ifrån så hemska att de skulle kräva sådana offer. Vilken Gud kräver sådana offer för sin andliga balansräkning? Ja, det är ju inget nytt problem som vi ställs inför, utan vi känner igen det här. Och visst är det någonting som vi ibland liksom glider förbi lite där, och vi pratar om hur Jesus led och hur fint det var att han offrade och så här. Men när vi faktiskt står inför korset, inför den här högtiden, och ser vilken plåga, allt detta våld. Hur kan en kärleksfull Gud vara så full av vrede och dom? Och hur kan mina små snedsteg kosta Jesus så mycket? Hur kan priset vara så högt? Om nu Gud är god och kärleksfull, ja, men då kan han väl se mellan fingrarna lite. Så primitivt och hårt att någon måste dö för mina fel. Ja, det är ju ungefär så som tankegången gick när den här mannen hade sett den här filmen. Och jag vet inte om ni har sett den. Och jag funderar ett tag på, jag kanske skulle liksom till passionsberättelsen visa lite bilder på den. Men så tänkte jag så här: nej, det går inte. Det är för mycket blod. Alltså då skulle vi behöva ha en barnförbjuden gudstjänst där inne. Och säga, ni som är känsliga, håll för ögonen. För så är det nämligen med korsfästelsen. Den är inte liksom lite vackert skimmer, lite sådär, och vi berättar och vi minns. Utan det var ju våldsamt. Det var en orgie i våld. Precis som den här filmen blev kritiserad för att, ja, men måste det vara så mycket våld? Måste det vara, komma så nära inpå? Och jag tror det var precis det som är poängen. Att det kommer så nära inpå. Den mest centrala högtiden vi har, det är också den blodigaste, den grymmaste och de våldsammaste dagarna i Jesu liv. Det var förra veckan för förskolebarnen om påsken som vi har. Så funderar man på, vad kan man berätta för någonting? Ja, men julen, det är ju inga problem. Vi pratar ju hellre om julen för barnen och hur fantastiskt det är. Men vad säger vi om påsken? Påsken handlar ju om att någon dör. Och inte bara dör, utan att faktiskt någon, han blir avrättad. På det grymmaste avrättningsredskapet som fanns på den tiden. Och det är ju det här som krönikören har förstått. Påsken är inte bara god mat och påskmust och påskkärringar. Utan det handlar om någonting annat. Och jag tycker om när man läser såna här saker, när folk tänker till och liksom får samtal om det som är väsentligt i kristen tro. Istället för att vi bara pratar om kyrkans syn på sexualitet eller Knutby. Här handlar det om korset. Och det är tillräckligt radikalt och sticker folk tillräckligt mycket i ögonen. Att bara diskutera det. Ja, men vad korset? Sen är det problematiskt när folk, liksom den här krönikören, har en bild av Gud som en jättestor människa som sitter i himlen. Alltså vi får våra mänskliga föreställningar hur Gud uppenbarar sig. Krönikören får ju inte ihop sina bilder av Gud, eftersom han ser Gud som en jättestor människa. Men Gud är ju inte en människa. Han är den som har skapat allt. Han går inte att stänga in i våra mänskliga normer och begrepp. Och detta är framförallt uttrycks i orden Gud är helig. Vad betyder det att tillbe en helig Gud? Ja, vi håller på att gå igenom de 10 Guds bud. Och där har vi ett folk som helt plötsligt märker att Gud är en helig Gud. Det går inte att komma inför Gud hur som helst. Det är ju fantastiskt att denna heliga Gud liksom kommer ner och vill vara med sitt folk. Samtidigt finns det en stor skillnad mellan Gud och folket. Och det är en massa saker som måste liksom åtaganden som måste göras för att Gud som är en helig Gud ska kunna umgås överhuvudtaget med sitt folk. Och det som en lärare till mig sa, det var ungefär som att Israels folk hade med sig en stor kärnvapenreaktor i öknen där. Alltså det är ju en sån enorm kraft. Det är någonting helt annorlunda än det mänskliga. Helig betyder ju avskild. Och det med det menas främst två saker. Att Gud är skild från andra varelser. Enbart han är Gud. Han som var, som är och som kommer. Och det andra är han är fullständigt åtskild från allt som är emot honom. Guds helighet innebär att han är fullkomligt ren. Ytterst ren. Och fullkomlig. Det som är ont är helt emot Gud. Det är mot hans natur och mot hans vilja. Och där i ligger problemet. För Bibeln säger också att vi har alla syndat, slår Paulus fast i Romarbrevet. Alla befinner vi oss i ett tillstånd av skuld eftersom vi inte kan hålla Guds lag. Och nu när vi pratar om, vi har ju de här budorden, så i det ligger ju att lagen inte bara är liksom några sorts godtyckliga regler. Det är ju vad vi har försökt få fram som hur man ska leva ett liv. Utan ytterst sett så handlar det om att ta ställning för Gud. Så här säger Gud när han ger lagen, så här vill jag bli tillbedd. Och sen så ger han budorden. Och så säger han, gör ni detta så tar ni ställning för Gud. Det är ju det viktigaste. Med att följa lagen. Då väljer vi Gud. Mot allt som är i uppror. Mot hela den här världen som är i uppror mot Gud. Därför är det så att när vi bryter mot detta så är det ett direkt angrepp mot Gud och hans tanke med allting. Vi ställer oss hela tiden oavsiktligt på andra sidan av Gud. Tillsammans med det som står emot Gud. Och som Gud när han bekräftar sin gudomlighet och sin helighet måste bekämpa. Bibeln är tydlig med att Gud hela tiden är aktiv i att bekämpa ondskan, mörkret. Det som går emot honom. Där står Gud. Gud är hela tiden den kämpande guden. Hela tiden han som står och bevakar. Och är med sitt folk mot det onda, mot förfallet. Därför går det inte att gradera synd. För all synd är mot Gud och allt som står emot Gud kommer att dömas. Ja, alternativet det skulle ju vara att Gud har överseende med synderna. Ungefär som den här krönikören tycker, men han kan väl se lite mellan fingrarna. Tänk om all ondska och all orättfärdighet aldrig blev straffad. Det är ju alternativet. För även vi som brottas med ondska i våra egna liv tycker ju att brott ska följas av ett straff. Det ska få sin dom. Det ligger ju i oss. Så tänker ju varje människa. Ja, men gör man någonting så ska... Ondskan ska straffas. Så där har vi någonstans utgångsläget på långfredagen. Gud som en helig Gud som kämpar mot synden med hela sitt väsen och vänder sig mot den, bort från den. Och människan som är skapad som Guds avbild god, men genom sina synder tar avstånd från Gud. Som inte kan leva upp, som inte kan vara i den heliga värld där Gud är. Det är två helt skilda världar. Och människan klarar aldrig att göra hoppet, steget till Guds värld. Utan det är Gud som gör det steget till vår värld. Han kommer ner till oss, Immanuel, Gud med oss. Och sen kommer det här som är så svårt. Att en följd av vår olydnad mot Guds lag, människans olydnad, är att hon också är ovärdig Guds närvaro. Vi kan inte vara i Guds närvaro och utsatt för hans heliga vrede. Vi blir fiende till Gud. Vi kan ingenting göra. Vi kan inte komma över på något annat sätt än att Gud faktiskt löser det åt oss. Så det är Guds kärlek som är källan till försoningen mellan Gud och människa. Försoning, det innebär ju att man tar bort fiendskapen mellan två parter som är osams. Vi har två stycken som inte kan försonas. De är osams. Försoning, det är att ta bort det som skiljer dem åt. Det som står emellan dem. Vi kan läsa från Romarbrevet 5:10. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi när vi nu är försonade så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Genom hans sons liv. Vi blir försonade genom sonens död. Tvisten, som i det här fallet är vår synd, tas bort. Det som är, som ligger emellan försoning, det som ligger där och skaver för att det inte ska bli en försoning, det tas bort. Och så sker försoningen. Så här står, säger Paulus på ett, i ett annat brev, Kolosserbrevet 1:20. Från 19 står det, till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom i Kristus och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Det är den här handlingen, att Kristi blod stiftar fred mellan Gud och oss. Det säger Bibeln tydligt. Och så får vi rättfärdigheten gratis. Den rättfärdigheten som Gud har, som Jesus har. Det är ungefär som att man liksom har bytt papper. Vi har liksom, jag vet inte om ni någon gång har tänkt tanken, tänk om jag skulle byta prov med den som sitter bredvid mig. Den här duktiga killen i klassen som säkert har alla rätt, som har pluggat. Och här sitter jag med min tenta och det bara är fel överallt. Tänk om jag skulle få byta och så skriva mitt namn på det som är hans. Det är ju det som Gud gör. Han tar Jesu fullkomliga liv, Jesu mänskliga fullkomliga liv. Ett liv så som vi borde leva. Och så säger han. Så tar han det som är vårt. Allting som ska straffas. Allting som är mot Gud. Som visar på ett fiendskap mot Gud. Och så tar han de här och så byter han plats. Och så säger han, nu får du leva i det här som Jesus har gjort. I Jesu liv. Och så tar Jesus straffet. Han tar felen och bristerna. Och går upp på korset och dör för det. Men det handlar inte om att enbart människan försonas, som om det bara är vi som ska ändra på oss. För det är tydligt, som jag sa, att Bibeln också pratar om att Guds vrede finns här. Och det kanske låter problematiskt och det låter kanske främmande, men så är fallet. Vi kan inte läsa Bibeln på något annat sätt än att det faktiskt står om Guds vrede. Kan läsa från Johannes. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand, står det i Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv, men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Jesus är ju väldigt tydlig med det här. Det är ju... Så Kristi död handlar även om att Gud sonas på något sätt. Att han blidkas, att den här vreden som finns, som är Guds heliga reaktion inför det som står emot hans helighet. Alltså vreden är den naturliga heliga reaktionen som Gud har inför det som står emot honom, som bekämpar Gud och hans helighet. Det är liksom ingen så här god, vad heter, godtycklig känsla som Gud har, att han ibland blir lite vred. Utan det är när Gud med hela sin varelse går emot ondskan. Det är Guds vrede. När hans reaktion mot det som går emot allt som han har tänkt. Det är Guds vrede. Och den uppenbaras när människan får skörda frukten av att förkasta Gud. Och det blir inte tydligare än när Paulus skriver i Romarbrevet och talar om vad Kristus gjort för oss. Så handlar det om att Guds vrede, skulden för vår synd och dödsdomen som följer. Så säger han i Romarbrevet 3:23. Kommer inte ihåg om jag har det på skärmen. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjäna att det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han förut har lämnat synderna ostraffade. Och det är genom med den här bakgrunden som vi måste förstå hur Gud visar sin kärlek på korset. Hur synden har utbrett sig överallt. Och hur människan står skyldig inför Gud. Och Bibeln säger att vreden tas bort genom att en gåva offras. Någonting måste dit. En gåva måste till. Och det fantastiska med det är att vi har inga gåvor som räcker. Utan Jesus ser själv till. Gud ser själv till att Jesus uppfyller det här. Det är ju inte en tredje part. Som den här krönikören verkar säga. Liksom att det är en son här, vilken som helst, som får ta liksom smällen. Utan det är ju Gud själv som väljer att ta reaktionen på sin egen vrede. Jesus är ju ingen annan än Gud själv som i sitt eviga och heliga hjärta tar på sig följderna av våra misstag och reaktionen som är Guds vrede. Det är ju Gud själv som kliver in där. Annars skulle vi sitta ganska rökt till. Men Gud kliver själv in där. Så skulle jag svara den här krönikören på något sätt. Så skulle jag säga att det får nog bli ett nej. Vi kan inte anmäla Gud till Amnesty. Dels för att Gud inte är en människa. Han är en helig Gud och det gör faktiskt en skillnad. Han är nämligen standarden som vi ser det på våra moraliska värderingar. Och hans vrede, det är en konsekvens av hans natur. Att han hela tiden går emot det som är orättfärdigt. Sån är Gud. Och återigen, det är ju inte vi som har skapat Gud. Utan det är ju Gud som har skapat oss. Ja, men skulle vi skapa Gud så skulle vi nog göra en mycket mer behändig Gud som vi liksom skulle kunna ta med oss och stoppa i fickan och plocka fram och titta lite på. Men nu är det ju inte så, utan det är ju Gud som har skapat oss. Och Gud följer ju inte mänskliga normen. Det andra varför jag skulle säga nej, det är att det går ju knappast att anmäla någon som istället för att bara verkställa en dom även tar domen på sig. För det är ju Gud själv som kliver upp på korset i Kristus Jesus. Som tar följden, som tar straffet. Och det är ju inte så att det här som Jesus gör, försoningen som Jesus gör på korset, är liksom förvandlar vreden till kärlek. Att Gud först är arg på oss. Och sen när Jesus går upp på korset och dör, då blir han kärleksfull mot oss. Nej, kärleken finns ju där hela tiden. Det är ju på grund av kärleken som Jesus just gör det här. Guds kärlek är hela tiden grunden för försoningen. Men försoning kräver två sidor. Och Gud tar initiativet och utför det. Tar bort det som ligger emellan. Kristus dog för oss därför att Gud älskar oss. Därför dör Kristus. För att Gud älskar oss. Inte bara att Gud älskar oss för att Kristus dog för oss. Förstår ni skillnaden? Kristus dog för oss därför att Gud älskar oss. Inte att Gud älskar oss bara på grund av det Jesus gjorde. Och jag skulle vilja ta en bild. För er som tyckte att det här var lite tekniskt, kanske lite teologiskt. Sådär, om prata om försoningen. Men jag tycker att ibland så går vi liksom rakt igenom påsken. Och så tänker vi, ja men det var ju fint att Jesus dog. Men vad är det här? Det är ju att faktiskt en människa, Jesus, som går upp och avrättas på ett kors. Och så sitter folk i kyrkan och tyckte att det här är ju fantastiskt, vad bra det var. Och då måste vi säga, ja men det är inte bara människor, utan det är Gud själv som går upp och tar följden av hans helighet, hans kärlek och hans avståndstagande från all orättfärdighet och all synd. Jag skulle vilja visa ett klipp här. Det kanske är lite barnsligt, men ni får ha överseende med den här bilden. Den är från en film som är ursprungligen från en bok av Astrid Lindgren, Ronja Rövardotter. Känner ni till Ronja Rövardotter? Berättelsen om Ronja Rövardotter, det är ju att det finns två rövarband som får dela på samma boende. En borg som har klyvts mitt itu, och på ena sidan bor Borkaätten och på andra sidan bor Mattis och hans rövare. Och de är osams. Där finns ingen försoning. Men där finns två barn, Ronja och Birk, från varsin sida, som lär känna varandra och knyter syskonband med varandra, ställer upp varandra på i vått och torrt. Och när vi ser det här klippet nu, då har det skett som var ofattbart. Birk, den ena sonen hos Borka, har blivit kidnappad av Ronjas pappa Mattis. Helt plötsligt så ser Mattis en lösning på problemet. Nu har han sonen, så nu är det bara för Borka att dra. Nu kan de inte vara kvar, för nu har jag hans son. Och det står ett dödläge här emellan. Och vi ska titta på det här lite bara. Se om vi får tekniken att fungera. Det är alltid lite sådär spännande. Annars får jag helt enkelt berätta berättelsen. Vad tror du? Titta.
Att ge det på min son för att få oss härifrån. Det är ursäkt.
Ah, lite dålig uppkoppling här. Vi får se om den kommer igång här. Den fastnar där helt enkelt. Det är lustigt när man ser någonting innan och så tittar man på den innan och så tänker man, ja men det här går ju jättebra så här. Ja, Nej, vi har ingen uppkoppling här just nu, verkar det som. Ja. Vi får lägga ner den bilden. Den funkade väldigt bra här innan gudstjänsten, kan jag säga i alla fall. Se om det går att få något. Ja, några av er har säkert sett den här eller känner igen den. Vad är det som händer? Hur löser man situationen? Är det någon som vet? Kommer ni ihåg? Vad säger Albin? Ronja tar hoppet över till andra sidan. De står ju på varsin sida av ett gap. Och vad kallas gapet? Kommer ni ihåg det? Helvetesgapet. Som bryter, som är liksom mellan de här två sidorna. Och då hoppar Ronja över till andra sidan. För att bryta dödläget som uppstår. Och helt plötsligt så, ja, då finns ju hon på sin fiendes sida. Och hon har blivit ett försoningsoffer. Och det som faktiskt sker i berättelsen är ju att det här är början. Det som såg ut att vara slutet i berättelsen är klimax. Och därifrån kommer försoningen mellan de här släkterna närmare och närmare till slutet. Ronja hoppar över helveteskapet för att bryta det här dödläget. Och det är det som krävs. Att någon offrar sig, att Ronja ger sig frivilligt och börjar en försoningsprocess. Och så tänker jag, ja, men Jesus tog också hoppet över helveteskapet. För att försona oss med sig, med Gud. Vi ber tillsammans. Herre, låt oss inte glömma vad du har gjort för oss. Hur fast vi var. Hur hopplöst det var. Men att din kärlek räddade oss. Genom det som kanske ser ut för världen som bara vanligt meningslöst våld och avrättning. Herre, tack att du gjorde det för vår skull. För att vi inte ska dö utan leva för evigt. Amen.